Hej och välkomna till det 40:e avsnittet av Från Bäck till Bron, en podcast om svensk krim. Jag heter Gustav Bräck-Larsen och som vanligt har jag med mig Mattias Axelsson. Hej Mattias!
Hej Gustav!
Hur står det till?
Det är som vanligt. Vi spelar in här en sen måndagskväll, ett par dagar innan avsnittet ska släppas. Jag har för ovanlighetens skull faktiskt sett filmen precis i anslutning till att vi börjar spela in, så jag tryckte på stopp för bara någon timme sedan, de sista 15 minuterna av den film som vi ska behandla idag.
Frågan är det då professionellt för att man har det färskt i minne, eller är det oprofessionellt för att man är illa förberedd?
Det är definitivt professionellt för att det var helt medvetet.
Det var det.
Det är inte så. Nej, definitivt inte. Det var bara ren dålig planering. Så säg inget till min chef att jag ägnade en timmes arbetstid idag till att kolla på Johan Falk, kodnamn Lisa.
Det ska jag absolut inte göra.
Nej, vad bra.
Verkligen, ja. Ja, du sa precis filmens namn. Mm. Johan Falk, kolon, kodnamn Lisa.
Nej, Johan Falk, streck, kodnamn, kolon, Lisa. Enligt Svensk Filmdatabas i alla fall.
What the fuck?
Men på Wikipedia är det Johan Falk, kolon, kodnamn Lisa. Men på Svensk Filmdatabas är det Johan Falk, streck, kodnamn, kolon, Lisa. Så låt oss ägna de kommande 5 minuterna till att prata om olika skiljetecken i det svenska språket.
Mm. Med tanke på att alla andra Johan Falk-filmer heter Johan Falk, kolon, någonting. Så...
Ja, fast tittar man på omslaget till bioaffischen så är det faktiskt Johan Falk med stora röda bokstäver. Under kodnamn kolon Lisa. Och oklippt version står det dessutom biopremiär 15 mars.
Oklippt?
Så det finns alltså en klippt version och en oklippt version.
Ja, okej. Okay. Jag hoppas ju de har klippt även i den här, för annars vore det jättekonstigt. Mm. Jaha, okej. Okay. Det här tänker vi inte forska i, eller hur?
Nej. Det... Men i alla fall, det vi kan konstatera är att affischen Johan Falk kodnamn kolon Lisa.
Det så står det faktiskt, ja.
Mm, du ser.
Mm. Absolut. Kul för dig. Ja,
tror du inte nu att jag sitter ändå här och försöker hitta någon information om klippningarna på hur den har klippts här? Men jag hittar ingenting på Svensk Filmdatabas. Tyvärr. Nej, jag tycker,
den här filmen hade ganska lite information om sig generellt, kan jag tycka. Jag tror att, ja.
Vi har ju kommit ganska långt in i Johan Falk- serien. Det är den 15:e filmen totalt, den 12:e av de fristående, eller inte de fristående, de som är i serien kan man säga. Det är ju 3 fristående från början, och sen är det den 12:e av de som antingen går till DVD eller direkt upp eller uppe på bio. Och den här var ju den enda av det som vi kallar för säsong 2 som då gick upp på bio och hade Sverige premiär den 15 mars
2013.
Ja, så det är nästan imorgon, på dagen, nioårsjubileum imorgon, ska vi fira det när vi spelar
ja,
in?
Nej, ja, tycker jag inte heller.
Vi köper en flaska champagne och korkar upp.
Ja, vi gör det. Du dricker väl öl varje dag känns det nu. Så att det...
Ja, jag köper en flaska öl och korkar upp.
Ja, gör det. Jag såg att Fredrik av Trampe blev avundsjuk på ditt glas. Eller det var väl inte ditt glas tekniskt sett. Men, ja. Jag tänkte att han kan väl beställa ett sånt glas med vin. Det kan väl vara en trevlig kväll.
Det blir en härlig kväll om man dricker en halv liter vin där i ett svep. Det var en sejdel på KGs i Saluhallen med Göteborgs stark pilsner.
Ja, det såg gott ut.
Det var mycket gott. Följ med gärna på Instagram för fler såna härliga ölbilder. Twitter var det nog i och för sig. Följ mig på Twitter så får ni lägga upp fina ölbilder och fläskbilder och sånt när jag äter god.
Ja, Instagram har du ju lite för många konton som jag vet inte riktigt vilka man ska...
Det har jag på Twitter på, liksom. Också, Gustav, ska du veta. Så att det...
Ja, det är sant, fan. Det är sant.
Ja, jag tror jag har 8 olika Twitterkonton. Hur många har du?
Herregud. Ja, jag har 2.
Och det får jag jobba på det där?
Ja. Ska vi gå vidare till filmen? Jag känner att mitt snack här är mediokert nämligen.
Det är 2+.
Jag insåg att jag också spelar in på 2 kanaler. Ja, så kan det vara.
Stereo får man höra det både i höger och vänster. Öre.
Ja, precis. Vad härligt. Men ja, kodnamn Lisa, alltså premiär 15 mars 2013. Som du sa, den 15:e filmen om Johan Falk. Regisserad av Charlotte Brändström.
Var det inte därför vi valde den här? För att du var intresserad av att se Charlotte Brändströms regi, om du kunde urskilja någonting i just regiarbetet. Jag vet att du pratade om det i typ förra avsnittet. Att, kanske inte så här specifikt att just Charlotte Brännström, men att det är en helt annan regissör som kommer in. Och hon har ju regisserat en del filmer tidigare som är i Wallander, en ytterligare Johan Falk-film, Spelets regler. Mm. Men hon har inte jättemycket filmer på sitt CV, vad jag kan se.
Nej, hon har mycket tv-serier och tv-avsnitt, och i Frankrike har hon gjort en hel del.
Mm.
För hon är ju fransk-svenska. Och det som gör mig lite intresserad av henne är att hon är en av regissörerna i den här nya Sagan om ringen-serien.
Just det, så var det. Det var därför som du tyckte att det var, verkade lite intressant.
Ja, sen så var det väl helt ärligt också snarare så att jag vet inte om du visste det, eller det kändes som att det här skulle vara slutet för Frank Wagners historia.
Mm.
Och därför kunde väl det vara en rolig film på det sättet, se var, var han tar vägen. Mm. Så det var väl de två sakerna för mig i alla fall som gjorde att jag tyckte det var lite,
ja, och
lite
jag roligt. Kan säga att jag blev inte besviken på att vi valde Kodnam Lisa som film att tala om.
Nej.
Den har ju sina definitiva kvaliteter. Kan jag ju redan nu spoila att jag kommer att säga när jag sen ska göra omdömet om filmen. Att den har sina definitiva kvaliteter.
Mm, här kan vi, ja, här kan det bli fight.
Mm. Ja, intressant, intressant, intressant.
Nu ska jag inte överdriva.
Fight, fight. Ja.
Vad har vi för återkommande skådespelare? Det är ganska många, va?
Ja, vi har både återkommande och vad ska man säga, nykommande. Alltså vi har ju det vanliga gänget, om man så säger, med Jakob Eklund som Johan Falk. Det hade varit konstigt om han inte hade varit med. Sen är ju Joel Kinnaman givetvis med som Frank Wagner. Det är liksom de två huvudrollerna någonstans. Och sen så är Jens Hultén tillbaka som Seth Rydell. Vi har ganska många poliser som är återkommande. Micke Tornving kommer tillbaka som Patrik Agrell. Har väl nog i och för sig varit med i alla de filmer, eller de... Ska vi se, hur många har vi pratat om som inte är i originaltrilogin? Det är tre,
va? Det är tredje.
Ja, och där har ju Patrik Agrell varit med åtminstone i samtliga av de filmerna.
Han ingår ju någonstans i GSI-gruppen, liksom, alltså deras ledare, åtminstone deras operativa ledare.
Ja, och sen har vi ett gäng andra poliser som är återkommande i GSI-gänget, som jag nu inte kommer ihåg riktigt namnet på. De olika poliserna. Sen har vi ju givetvis Johan Falks familj med jag och
Helen.
Helen spelar de, Marie Rickardsson, och givetvis Helens dotter och deras gemensamma son. Då det visar sig att de Helen och Johan Falk nu har också gift sig. Vi får se att det är ett bröllopsfoto på ett bord vid tillfälle, så att de har stadgat sig. Har vi fler namn som bör nämnas?
Ja, alltså jag Dolk är med lite grann. Eller alltså Kron heter han vid serienfesten. Fredrik Dolk. Det är väl kanske mest anmärkningsvärt att Jacqueline Rammel inte är med kontra vad vi var sist. Alltså sådär. Men jag tänker mig, jag vet inte om det... Hon har nog inte varit med på några filmer, föreställer jag mig. Liksom. Vi har ju den som jag är förvånad över att du glömmer. Ja, Fredriksson.
Advokaten Fredriksson, ja, så hette han. Ja, han var en superadvokat som hjälpte buset så bra. Hade den kunnat bli någonting, tror du?
Nej.
Nej, okej. Okay. Då vi fortsätter på det. Magnus Rosman är tillbaka som advokat Fredriksson, sedd senast i, det är inte den tredje vågen, utan det är Livvakten han är med, va?
Ja. Han har inte lärt sig någonting.
Nej, han är ju lika skumraskig som han har varit tidigare. Och är en advokat som bara är till för att hjälpa buset att hitta information. Och sen har vi ju av dem... Eller har du någon ny eller någon mer återkommande karaktär som du vill nämna innan vi går in på de nya karaktärerna?
Ska vi se... Alltså, Sofie är ju med igen. Spelas av Melis Karlge.
Ja, hon har ju en ganska betydande roll i Johan Falk och Kodnam Lisa, eller får en viktig eller får stor betydelse.
Ja, och men att hon inte är med så mycket kanske.
Nej. Jag vill ju bara komma fram till att Anders Lundbro är med och spelar arkivarien, vilket jag är väldigt, väldigt glad för.
Ja, just det. Han som man numera ser i massa sådana stryktipset, reklamer och skit, ja.
Ja, och han har ju faktiskt varit med i en film tidigare som vi har, eller en serie som vi har poddat om. Kan du komma på vilken här på uppstuds?
Jag hoppas ju det är kommissionen, men det är det inte, va?
Nej, det är inte kommissionen.
Men jag fick nämnt kommissionen i alla fall.
Ja, två gånger. Nej, han är ju faktiskt med i Den vita riddaren.
Ja,
han spelar ju Nydemokraten.
Just det, han blir sköten.
Han blir sköten i Den vita riddaren.
Fan, det är, hur kunde jag... Det är,
nej, men det är, det, är inte, det är inte lätt att ta det på uppstuds, för det är två väldigt olika roller. Ja. Sen är ju Anders Lundbro kanske mest känd som sångare i... En av sångarna i Knutna nävar. Där man skulle vilja lägga in en liten skön snutt här. Möjligtvis om vi hittar någon på internet. Gärna sången om Stalin. Den passar sig bra i dessa tider.
Till minnet av Stalin. Den stålhårde kämpen. Vår vän och kamrat.
Nej, han är ju en gammal god kommunist. Liksom många andra Göteborgs skådisar från den tiden.
Ja, det gillar man ju någonstans. Mm. Att de, vad heter det? De är förutsägbara på ett bra sätt. Liksom. Man, ja, man vet vad man får.
Man vet, liksom. man vet vad man har dem. Man vet vad, ja, man har, man vet vad man får.
Ja, det är nice.
Ja, nej, men alltså, någonstans så är det är ju i mångt och mycket samma cast som vi har tidigare. Just för att det är ju väldigt tydligt så här att det här är en serie som rullar på där karaktärerna är återkommande. Man använder sig liksom av samma karaktärer. Och dessutom ser du väldigt tydliga blinkningar i den här filmen till den första filmen. Alltså den första Johan Falk-gruppen för särskilda insatser. För det som händer i den första av de här filmerna får ju någonstans sitt klimax i den här sista, kodnamn Lisa. Sen så blir det ju ytterligare ett antal filmer med Johan Falk i det som vi då kallar för säsong 3 som kommer 2015, men då är det bara rakt upp på DVD de fem filmerna som kommer 2015. Men ja, det känns ju väldigt mycket som att det här är ett avslut, att det här var tänkt att det skulle vara sista filmen. För visst, känns som att man knyter ihop säcken oerhört mycket på slutet.
Ja. Det är helt skamlöst, knyter man ihop den totalt, skulle jag vilja påstå. Vi har ju ett gäng som är nykomlingar för oss, men som egentligen inte är nykomlingar i serien. Jag tänker på Alexander Karim, Mårten Svedberg. De spelar ju de här kollegorna till Agrell, som ju liksom har kommit in i säsong 2 och är med i GSI. Vi har ju inte sett dem i den här kontexten. Jag som inte har sett någon film tidigare från säsong 2 har inte sett dem innan. Men det är ju inte deras första film i Falksviten, om man säger så.
Nej, för att den senaste vi såg var ju Johan Falk, Leo Gaut, och det är ju den sjunde filmen, och det betyder ju att det är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmer som vi har någonstans hoppat över, eller som vi inte har sett, och där har det ju uppenbarligen hänt en hel del.
Ja, till exempel rimligtvis.
Att, ja, till exempel att Seth Rydell har blivit en golare han med.
Ja.
Det blev jag lite förvånad över, måste jag säga.
Det blev det.
Ja, blev inte du det? Tyckte du att det var någonting som man såg komma, att Seth Rydell skulle vara en sån karaktär som...
Nej, jag tycker att han förklarar att jag har gett tre små tips. Så där. Alltså, för mig känns det inte som att han ser sig själv som en golare. Han ser inte sig själv som att han har börjat jobba för polisen. Nej. Han har golat ner tre personer eller vid tre tillfällen för något mindre, förmodligen för att, ja, av någon anledning liksom.
Så jo, att, ja, men det är ju inte Frank Wagner-nivå på infiltrationen direkt, om vi säger så.
Nej. Sen har vi också två kvinnliga lite grann chefspoliser som någonstans, jag önskar att jag hade sett tidigare filmer i säsong 2, Jessica Sandéns karaktär och även Alexandra Zetterberg som spelar Törnell. De har ju likadant varit med i, ja, kanske inte alla filmer i säsong 2. Jo, Sandén har nog bara med varit det, men, och Zetterberg i några. Mm. Och de kom in som någon form av polischefer som det känns som att det finns en uppenbar historia här. Jag ska veta vilka de är. Och det vet jag inte här, så därför kan jag inte riktigt jag förstår inte riktigt deras, vad de vill.
Ja, men dynamiken mellan dem blir lite obegriplig, och dynamiken mellan dem och övriga poliser blir ju lite, alltså, det är inte jättesvårt att förstå vilken typ av poliser som man ska liksom tänka att de är. Att de är de här liksom dåliga skrivbordspoliserna som liksom bara kör enligt playing by the book, så att säga.
Men samtidigt tycker jag att Jessica Sandéns karaktär vänder i slutet på filmen.
Ja, men hon vänder ju, som man brukar säga, 360 grader.
Ja, men det kommer
fel,
från
180 grader. Ja, nej, men precis. Den är oväntad, den vändningen. Och det skulle man nog behövt ha sett tidigare filmer. Möjligen, eller så är det verkligen en 180-graders vändning som är liksom, som bara kommer, som man inte riktigt begriper sig på. Det är ju svårt för oss att säga. Men skulle du säga att Johan Falk, Kodnamn Lisa, är svår att se om man inte har sett de andra, eller liksom blir det en film som funkar för sig själv?
Den funkar för sig själv. Alltså, sen måste man ha någon form av förförståelse över vem Frank är, i alla fall tycker jag. Mm. För att man verkligen ska ha sympati för honom. På, alltså, är det så här? Nej, man får nog sympati för honom även om det här är den första Johan Falk-filmen man ser. Mm. Men jag tror att bara att det att man har sett två filmer som vi har gjort gör att vi känner ännu mer för honom och hans familj. Och jag tror att hade man sett alla filmer så tror jag ännu mer man hade... Alltså, jag tror att jag tyckte att filmen var bättre om jag hade sett alla filmer på vägen. Förutsatt att de inte var kalkonrullar som gjort att man tröttnat på det, likt Anna Holt-serierna. Liksom. Mm. Det är vad jag tror. Men det funkar, men jag tror att du får betydligt mer av det. Just när det är så många filmer emellan. Det är sju filmer emellan den senaste vi såg. Liksom.
Ja, och jag håller nog med dig till 100% som vanligt egentligen. Att det är svårt att begripa filmen som helhet om man inte har sett någonting alls tidigare. Mm. Att bara hoppa in här. Så, men då blir det verkligen så som att se... Liksom, sista avsnittet av en tv-serie och tro att man ska liksom begripa upplösningen och få sympati och känsla för karaktärerna. Det får man ju inte. Och på samma sätt blir det här att man har ju i tidigare filmer byggt upp en bakgrundshistoria kring vem Frank Wagner är och vad Frank Wagner gör. För det är ju framförallt Frank Wagner som är den drivande karaktären i den här filmen. Det är ju inte Johan Falk. Nej. Johan Falk är ju ganska tråkig i den här filmen. Det är ju Frank Wagner och det Frank Wagner gör som driver filmen framåt och som gör filmen intressant. Och de är tacksamma att det är Joel Kinnaman som spelar, för han gör ju Frank Wagner fantastiskt bra. Jag tycker att han är klippt och skuren för den rollen.
Det är en fantastisk casting och jag kan någonstans förstå att man inte kunde hålla kvar honom längre, att han ville gå vidare till annat, för han... Ja. Han är ju på andra sidan pölen mestadels nu och gör lite större saker. Om än att han inte är en A-list-skådis än på högsta nivån, så är han ändå där och är med.
På andra sidan pölen, vad är det för jävla uttryck, Gustav? Är du 56 eller? Vad är det med
Nej,
dig?
Men snart. Jag vill också, som alltid vill jag, när han är med i någonting, vill jag nämna Lars Wäringer. Det är alltså chefsjuristen.
Varför vill du nämna honom?
Ja, men Sune Sommar. Han är ju underbar i Sune Sommar. Mm. Han var ju också med i Anna Holt-serien.
Vad spelar han där? Jag minns
inte vilken karaktär alls, tyvärr. Jag såg det nu att bara just det. Och så kom jag på det, just det, han hade vi sett. Men jag kan inte erinra mig vad han spelade. Jag gillar Lars Wäringer, jag tycker han är mysig. Här får man ju dock ingen sympati för hans karaktär, men det är ju en annan grej.
Nej, det kan ju vara som det är med den saken. Anders Nilsson och Jocke Hansson har ju ett finger med i spelet i form av att Anders Nilsson har skrivit manus ihop med en viking Johansson som det inte går att hitta någonting annat om.
Nej.
Och sen så är Jocke Hansson och Anders Nilsson tillsammans producenter för filmen.
Mm. Men här känns det verkligen som tv-serie att med regissörerna de har tagit in visst, Anders Nilsson regisserade två filmer i säsong två, sen är det Charlotte Benström två och så Rickard Holm två, och de två har ingenting med manus att göra. Mm. De är bara inne för att få ett manus och sen liksom se till att det filmas på bästa sätt, och det känns som att en sån regissör som Charlotte Benström är, hon är inte den som skriver manus och lägger sig i det så mycket, utan hon får ett manus, okej, det här ska filmas, och så får hon ha lite idéer såklart med vinklar och sådär, liksom, och komma med saker hon tycker bör göras. Men det är nog väldigt mycket film med det här manuset, tack.
Mm. Jo, jag tycker att man kan se att Anders Nilsson är tillbaks som manusförfattare. Han hade ju inte skrivit manus till den förra filmen vi såg, Leo Gaut, det var det Fredrik T. Olsson som hade skrivit manus. Men jag tycker mig märka, men det är väl såklart en efterhandskonstruktion. Jag vet att det är han som är Anders Nilsson som har skrivit manus. Jag hade ju inte kunnat plocka det om jag inte hade vetat givetvis. Men vet man det så tycker jag man ser och märker och känner att det är Anders Nilssons ande som i någon mening vilar över detta manus.
Kan du sätta något finger på vad det är du tycker dig ser?
Dialogen.
Är den sämre igen?
Ja, det är det som är det jobbiga. Att jag tycker att det är en av filmens brister igen. Jag tycker att det är mycket som är bra med filmen. Men vi är tillbaks lite grann i den här kack hackiga polisjargongs alltså macho-attitydssnacket som inte riktigt landar så väl, för att den, alltså det känns inte naturligt när skådespelarna säger och levererar vissa repliker. Det är långt ifrån rakt igenom allting, men jag tycker mig märka att det är sämre skrivna dialoger den här gången än vad det var i Leo Gaut faktiskt.
Jag hör vad du säger. Jag hade ju velat se då kanske 14:e filmen, Johan Falk, Barninfiltratören, eller den 13:e som jag inte tänker försöka uttala, där det bara var Viking Johansson som skrev ett manus. Om det var någon skillnad. En sak som jag bara vill, innan vi går in och pratar om filmen lite mer i detalj. Ser du det som ett problem med de vi har som bad guys i filmen? Att liksom, de tillhör ju någonting som väl kallas Karajavan, någon maffiagrej där.
Mm.
Det finns en film, två filmer innan, som heter Organisitia Karajan.
Mm.
Trodde man hade vunnit på att se den kanske, för att få mer känsla för dem?
Det tror jag definitivt. Och nu,
ledande
för oss,
fråga.
Ja, verkligen. Nej, men för oss blir det som att, oj, här kommer sex helt nya snubbar som vi inte har någon relation till överhuvudtaget. Vi får ju en liten koppling till tidigare, till den första filmen. Men personerna, ja, som sådana har vi ju ingen relation till alls. Vilket gör att de dyker upp där som några före detta GRU-agenter som nu frilansar. Och, ja, men jo, det blir lite märkligt.
Uppdrag.
Ja, och det blir, ja, men nej, jag tycker att det blir lite märkligt faktiskt.
Mm. Men det är ju vårt fel att vi valt att hoppa så. Så att,
ja, framförallt ditt fel, Gustav. Det är du som får ta på den här, som får ta smällen för det, tycker jag.
Jag håller upp ett visst finger i, här till Mattias. Så går vi vidare.
Låt oss gå vidare.
Vad tyckte du om introt?
Jag tycker att introt var lysande.
Oj,
jag skrivit i mina anteckningar. Nej, men jag tycker att det blev ett jättebra intro den här gången. För det är på något sätt, med väldigt enkla medel så får man oss att förstå vad den här filmen kommer att handla om. För jag tror mig dra mig till minnes att det är advokat Fredriksson som står och pusslar ihop olika pusselbitar. Vi fattar väl inte att det är Fredriksson som står och gör det där och då. Men det är någon som på något sätt pusslar ihop att Frank Wagner är den som är infiltratör under kodnamn Lisa.
Yep.
Och jag tycker det är gjort på ett väldigt snyggt och på ett sätt som, alltså det skriver oss inte på näsan, men det är ändå tillräckligt tydligt för att man på ett enkelt sätt ska förstå att det är här vi är på väg, eller hit vi är på väg.
Ja, nej, men jag håller nog med dig till 100%. Jag har skrivit själv i min anteckning lite småcoolt intro ändå. Och det är ungefär precis det jag menar med det som du sa.
Du är inte riktigt så på att det var ett lysande intro. Det är lite småcoolt sådär. Jag tyckte det var faktiskt var riktigt, riktigt bra.
Ja, nej, men jag...
Men vi har ju glömt en viktig detalj.
Oj,
vad? Du ska få göra hisspitchen den här gången.
Nej, fan, glömde jag fråga dig om hisspitchen.
Nej, du får göra den. Kom igen nu.
Men fast stod det ingenting på Wikipedia, skit också. Nej, men det är ju den sista filmen med, alltså, ja, om man ska göra den spoilande hisspitchen då, så är det ju den sista filmen. Vi får se vad som händer med Frank Wagner. Han har ju en lång historia inom kriminaliteten som infiltratör och vill lämna. Och nu ska vi få se hur det går.
Det är nog fan en 1+ hisspitch alltså.
Jag får en betyg.
Ja, fast det är ju nästan på gränsen att det är en överkorsad geting.
Nej, jag tänkte att det skulle bli som... NA, not applicable, som såhär, fotbollsspelare som har spelat för kort tid i en match får liksom...
Ja, så kan det vara. Du blev inbytt i 85 minuten.
Ja, precis. Och så hinner inte påverka matchen tillräckligt liksom.
Ja, det kan vara. Nej, men en etta kan du få, för du sa ju ändå ord som nästan var meningar. Men det var ju knappt hjälpligt att du kunde sätta ihop det till meningar.
Utan att gå in på detaljer, jag har haft en rätt... Nu är det visserligen måndag, men förra veckan var ingen bra vecka. Jag har mycket i huvudet.
Ja, skyll ifrån dig här.
Brösta
det här betyget nu, Gustav. Brösta det här betyget och ta det som en man, som vi brukar säga.
Ja, jag gör det. Frank Wagner ligger och sover och så utgår vi därifrån. Liksom. För ja, det är det han gör. Han ligger och sover. Han och hans fru Marie, jag blir osäker. Och Kalle, som väl deras son heter, va?
Mm.
Ligger och sover. Han är bra med tatueringar, Wagner, har han börjat dra på sig. Det är riktiga gangster-tatueringar.
Ja, Och snygg igen också. Det ska skilja.
Bra frisyr. Nej, men det är ju någon som bryter sig in i deras lägenhet, och det är ju det här ryska gänget. De är väl tekniskt sett inte ryssar, va? Är de inte ester, eller är de estryssar? Jag minns inte.
Nej, jag kommer inte ihåg. Det är vi kallar dem för detta sovjetmedborgare.
Ja, men just det. Det är väl de här, de bor i Estland men är statslösa, tror jag det gör sig poäng av, eller sådär. Eller, ja, skitrigt. Men de vill mörda Frank Wagner. Och misslyckas kapitalt. Wagner har ihjäl en av dem.
Ja, för att han är ju en sån väldigt cool och sval snubbe, så han kan ju försvara sin familj här genom att ha en pickadoll hemma och skjuta en av de som tränger in, och sen så hoppar de ner på Kungsgatan utanför restaurang Chirats, som inte ligger kvar där längre, men som låg där 2013 när man spelade in där. Han lyckas ju ta sin familj därifrån och ta sig hem till Johan Falk, för Johan Falk är ju den enda person som han i någon mening kan lita på i det här läget. Och Johan Falk har ju dock bestämt sig för att han ska lämna in sin avskedsansökan och lämna polisen. Och här tänker jag att här hade det ju givetvis varit bra om man hade sett tidigare filmer för att förstå varför Johan Falk nu ska lämna in sin avskedsansökan. Jag tänker att det hade vi förstått om vi hade sett filmerna precis innan här.
Ja, men verkligen, så är det ju. Någonting har väl hänt, eller så här, det verkar inte som att någonting har hänt så får honom att sluta i vredesmod, men igen är det någonting som bara, nej men nu räcker det liksom. Sen om det är familjen som har tröttnat till slut eller vad det är, det vet ju inte vi, kanske ni vet.
Nej, men vi ska ju också säga det att Wagner och hans Donna Marie, de pratar ju om att det är dags för Frank att sluta. För de sitter och också bläddrar i turistbroschyrer, och de har ordentligt med stålar hemma i en väska.
Ja, de har ju handpenning i en väska.
Och det här är de ju tvungna att lämna i den här flykten som de är tvungna att göra i samband med att de här statslösa esterna tränger sig in i deras lägenhet.
Man gillar ju ändå att de tar sig upp i, de tar ju sig först upp en våning och lyckas dyrka sig in i en lägenhet där, och sen att han hissar ut henne med lakan verkligen, sådär som man tänker, som barn tänkte man ju folk rymde från fängelser med att knyta ihop lakan, och som man hör, det har jag läst någon gång, att han flydde in med att knyta ihop lakan, och bara hur kan en person få så många lakan så att det funkar? Men jag tycker det är en bra intensitet i den scenen. Och samtidigt som det är lite roligt grepp att bara, vi tar lakanen och så stoppar vi ungen i en tvättpåse.
Nej, men liksom. Jag tycker att filmen börjar extremt bra. De liksom första, vad blir det då, 10 minuterna någonting. Dels har vi det här lysande introt. Och sen har vi den här intensiva scenen med Frank Wagner, med familj och de här mördarna som är ute efter att mörda honom. Och på det så ligger ju väldigt, väldigt bra musik. Jag tycker jag noterar flera gånger i filmen att musiken är oerhört välgjord. Alltså den passar väldigt bra till tempot. Den bidrar till att öka spänningen i till exempel den här första scenen.
Musiken är tajt. Det får man absolut ge Bengt Nilsson som har skrivit musiken. Det är
bra jobbat, well, Bengen.
Ja. Jag vet inte om han har skrivit mycket musik. Det, ja, okej. Okay. Han har ju skrivit musik till alla Falk-filmer i princip. Ja, verkligen alla bokstavligt talat.
Men hatten av ändå för att bra musik.
Ja, men gud ja. Jag är med dig. Falk, han beger sig hem till, eller de beger sig hem till Falk och Helene. De vaknar med ett märkligt larm som tänder ett ljus i pannan på dem typ. Det har jag aldrig sett innan, men det verkar roligt. Och här får vi då höra att Falk, ja men han ska sluta, och Helene verkar väl inte jättenöjd med att han ska hjälpa Frank i sista gången här nu, men inser väl att också att han måste göra det liksom.
Och det han blir ombedd att göra, det är ju att ta sig tillbaka till Franks lägenhet och hämta de här pengarna, för att Frank inser ju att han måste ha de här pengarna om han ska kunna ta sin familj och sticka. Samtidigt så har ju de här skurkarna tagit sig hem till Seth Rydell, som har suttit vid en gravsten och druckit till. Där är ju det en bror till Seth Rydell, som jag förstår det. Felix Rydell, som har dött. Och det är ju någonting som återigen hade varit önskvärt att se tidigare filmer för att förstå historien där bakom. Han har väl troligtvis dött i någon av de tidigare filmerna.
Ja, rimligen är det väl så. Skådisen som spelar Felix Rydell var med i liksom, jag tror det är, han var tydligen med faktiskt i GSI-filmen, så vi såg honom där.
Mm, jo, men det tror jag nog att jag minns faktiskt.
Ja, han var med i 8 filmer liksom, som, så att honom har vi ju en relation till egentligen då. Han var inte med i Leo Gaut-filmen av förklarliga skäl, det var inte sett heller. Mm. Men annars har han ju varit en roll och tydligen då dött i förmodligen förra filmen då, Barninfiltratören.
Det låter som något rimligt eftersom han är med i den filmen och inte med i den här.
Han är ju, hans gravsten är ju med.
Ja, du tänker att han faktiskt, även skådespelaren, är nedgrävd där vid gravstenen för att det ska bli, ge en autenticitet,
ja, det hoppas
åt
jag.
Seth Rydell.
Annars så blir jag lite upprörd.
Mm. Nej men det som Seth Rydell då får reda på här i samband med det är också det att Frank Wagner är en infiltratör. Och lite grann så blir det som att mattan dras undan för Seth Rydell. För Frank Wagner är ju någon, i någon mening Seth Rydells närmaste man. Och att då få veta att den som är alltså hans närmaste man är en så kallad polisfitta. Som man använder som ett uttryck i filmen. Att han ska skjuta den där polisfittan Frank Wagner.
Ja, det... Jag väljer inte att kommentera det ordet.
Nej, men jag bara tycker att det var bara ett citat.
Citat.
Jag säger varken för eller emot eller tar ställning här. Jag citerar bara. Nu ska vi inte göra sådana.
Nej. Men de här ryssarna som jag kan kalla dem säger ju till sätt att han ska utlysa en belöning på 500 000 kronor. Mm. Så att Frank mördas. I princip. Och här får vi ju de här papperna som pratas om genom filmen. Seth får ju se ett papper som jag inte förstår hur det bevisar att Frank är kodnamn Lisa, men Seth verkar
övertygad. Men det reagerade jag faktiskt också på. Att, alltså, om bara av det vi ser på papperna så är det ju ingenting som på något sätt är ett bevis för att det är Frank som är kodnamn Lisa.
Nej, det står ju inte. Och Frank Wagner är som ni vet kodnamn Lisa. Det är så dum har de inte varit liksom. Men nej, men ja. Någonting gör att Seth ändå blir övertygad.
Ja.
Och han utlyser ju då den här den här 500 000 kronors belöningen. Han kommer ju åka runt här och liksom få andra att pitcha in. Och det är väl andra gäng som vi förmodligen då har sett också genom filmserien. Och man tycker, ja men du borde väl ge 100 000 för, också för det här liksom. För du vill ju också ha Frank mördad liksom. När det är någon som egentligen kanske vill mörda Seth först och så vänder han på steken.
Ja, det blir ju någonstans en walk down the memory lane förmodligen för de som har sett alla filmerna. Att vi får lite the best of olika gäng som på olika sätt då vill ha ihjäl Frank Wagner.
Och sen, ja, där, sen är ju Falk i lägenheten då, för innan teknikerna kommit. Det är väl han Dick som tidigare, jag tror han heter Dick, som har varit på GC innan, som nu har tagit klivet över till grova brott, är det väl vanliga polisen med då, som är först på plats. Och han släpper in, lite motvilligt ändå, släpper han in Falk, som lovar inte att röra någonting, och så grabbar han 2 telefoner men hittar ju inte väskan då, för den har väl ryssarna då tagit med sig av någon anledning. Om de kollade igenom allt och bara såg pengarna eller vad de gjorde, det vet vi inte. Eller såg vi det? Nej, skitsamma. Men sen får vi ett mordförsök till. Sofie, alltså, vilket vi sen får veta, hon, eller så, vilket vi sen blir påmind om, hon som i GSI-filmen sköt ihjäl den här rånaren på slutet, som sköt i halsen, han som hade skjutit Ruben Selmander blir ju sen ihjälskjuten i halsen också. Det är det Sofie som gör.
Det är många steg här alltså.
Ja.
Hon sköt han för att han sköt han, som nu blir hon skjuten av han för att han är bror med han som sköt, som blir skjuten av hon som sköt han.
Det här är en av mina, inte just kanske det här, för det här tycker jag ändå är förhållandevis lättförståeligt i grund och botten.
Mm.
Att hon sköt ihjäl en person som hämnd, och nu vill någon som kände den personen.
Ja, det är ju en hämnd för en hämnd. Det är inte jättekomplicerat egentligen, om man tänker det. Men hon blir ju...
Jag tycker att hela... Det händer nästan för mig. Det är som att de borde ha dödat lite darlings. Så här, det är som att de vill ha med så väldigt, väldigt mycket i den här filmen. Den är inte 1,5 timme, den är 1,49. Jag tror att den hade varit bättre av att kutta bort en del storylines och minska tiden en kvart. För jag tycker att det blir... Jag kan inte svara på vilket det skulle vara. Men, ja...
Nej, men för jag tänker på... Kan du ge något exempel på vad liksom en darling som du skulle vilja klippa bort från historien? För jag håller inte alls med dig där. Jag har svårt att se att det är någonting som... Det är klart att man alltid kan klippa bort vissa saker, men jag tycker inte att det är någonting som egentligen stör eller som gör att filmen känns för liksom att den går på tomgång, att det är någon historia eller någonting som inte riktigt känns relevant. Jag tycker att de lyckas knyta ihop väldigt många olika trådar på ett för mig övertygande sätt.
Ja, alltså, för mig är det väl alltså, så här, det här handlar ju om att jag inte har sett filmerna emellan, men så här, för mig hade man kanske kunnat skippa Sofie-delen helt och hållet. Alltså så här, det är inte relevant för Franks historia att Sofie också har blivit skjuten. Och nu har de gjort mig i flera filmer tidigare, men jag hade ju slagit ihop Zetterberg och Sandén, så de två kvinnliga polischeferna hade jag gjort. Hade det här varit en fristående film hade det varit en karaktär. Man hade inte behövt två där. För det blir, men nu är ju de etablerade båda två sedan tidigare. Då blir det mer naturligt för de som har sett serien, vilket ju är så man ska se det. Men för mig blir det så här, det blir så mycket karaktärer, och sen då när Sandéns karaktär helt plötsligt vänder på slutet. Men,
ja, det är nog det enda jag kan hålla med dig om där, att det hade nog gjort filmen något bättre. Att man hade slagit ihop de två karaktärerna, för det blir... Alltså, man kan inte ha två kvinnliga chefer, det blir helt orimligt, Gustav. Det funkar verkligen inte, herregud.
Jag ville egentligen inte säga det just av den anledningen. Att man bara,
jag vet precis vad du tänkte där.
Jävla gris. Ja, tyst med dig. Men, var var vi?
Jo, vi var att Sofie blir skjuten framför sina barn och sin ex-man. Ja. I samband med någon överlämning där, att barnen ska följa med henne. Och då kommer en maskerad man och bara pepprar henne. Men hennes man är ju också, jag vet inte om han är polis eller om han är före detta polis.
Han har ju ett vapen liggandes där.
Ja, då är han förmodligen polis. Ja. Så han reagerar ju snabbt och blir ju i praktiken den som räddar Sofie. För att i och med att han drar sitt vapen och skriker att han är polis. Så springer ju den maskerade gärningsmannen därifrån. Och hade han inte gjort det så hade Sofie varit död. Det kan vi vara helt säkra på. Nu blir hon skjuten i magen. Och, spoiler alert, överlever.
Ja, det är ju roligt. Senare, du kan hoppa fram till det, att Agrell vill ju sen ha ett signalement från den här ex-maken. Och han kan inte ge så här, han hade luva, svarta byxor och som med sådana fickor på sidan. Eller nere på, bara, okej, så han ser ut som vem som helst. Och ändå så tycker Agrell, signalementet stämmer perfekt överens. Men man bara...
Ja, men det är ju lite som det där när de ska leta efter den där skåpbilen. Det kanske är lite rimligare att man letar efter en svart skåpbil sådär. Men just det här signalementet på en maskerad man i en svart... Ja, men vad fan, det kan ju vara precis vem som helst.
Ja.
Herregud, det är, det är ett skitdåligt signalement.
Det är inget signalement.
Nej, precis. Det köper vi inte. Dåligt. Nej.
Ja, det var mediokert. Men ja, här vi har också sett att Seth och Sofie har ringt, så det här vi får en liten indikation på att Seth också är någon form av infiltratör.
Ja, för att det... Sofie är ju hans hanterare.
Honoms.
Ja, nej, honoms. Exakt. Hanterare.
Ja. Seth för övrigt har ju ett bra hus, det får man ju igenom. Bra utsikt.
Snyggt som satan.
Ja. Hans kupaner, inte lika intressanta.
Nej, och framförallt det känns som lite torra skådisar, måste jag ärligt säga. Det känns inte övertygande för 5 öre.
Nej.
Det men är faktiskt några ytterligare där som jag tycker är lite kackiga i uttrycket, om vi säger så.
Ja, det är några små roller som kanske var utvecklingsbara. Men här sen inleder ju också den här jakten på Falk någonstans. Inte jakten är fel, men den här Dick är det väl. Jag får med att det är Dick. Han har ju sett övervakningsfilmer från en bankomat från när Frank flydde. Och han ser Frank fly och sen ser man Falk komma tillbaka eller komma lite en timme senare, och då har de ju lämpligt nog parkerat mitt framför den kameran, och Frank sitter ju med i bilen någon anledning. Han kunde ju inte stanna kvar hemma hos Helene tydligen, utan han var tvungen att åka med. Så då förstår ju grova brottpolisen att Falk jobbar med... För de vet väl inte om då att Wagner agent fortfarande, antar jag, alltså att han är infiltratör.
Nej, och även att efter att han blir avslöjad som infiltratör, alltså när de får reda på att han är det, så fortsätter de ju att gå efter även Wagner. Så att i någon mening så är det ju både Falk och Wagner som polisen är ute efter. Först är de ute efter Falk för att Falk ska leda dem till Wagner, men sen så blir de ju liksom, börjar de jaga även Falk. Så både Falk och Wagner blir ju någonstans villebråd i det här läget.
Ja.
Han, men heter en sak... han heter Dick Jörgensen för övrigt. Ja, så då heter rätt Dickare.
Ja. Ja, men en sak till här som kommer här, så att sätter ju runt här och pratar med de här andra gangsterna. Behöver han vara det? Kunde man inte löst det på något annat sätt? Det tycker jag bara står...
Du menar att man skriver den här öppna Facebookgruppen Göteborgs gangsters?
Ja.
Att nu har jag utfäst en belöning. Kan inte ni chippa in lite pengar här? Swisha mig på 0708.
Ja, nej, men när vi har scenen hemma hos honom och de säger att okej, nu ska vi gå ut och se till att alla vet det inom en timme. Kan vi inte förutsätta att alla sen då vet det inom en timme, för att det här är personer som vet hur man sprider sånt.
Mm.
Måste vi se dem åka runt och se? Ja, det är ju för scenen i Nordstan sen då kanske, att vi ska känna igen de här gangstrarna som vill åt Falk. Men, eller,
ja, fast där kan vi väl kanske komma in på en sån grej. Alltså det är väl några sådana här darlings som man hade kunnat ha ihjäl de här scenerna när Seth Rydell pratar med de olika grupperna, för det tillför kanske inte jättemycket. Och det är inte nödvändigt att ha etablerat dem för scenerna i Nordstan. Nej. Tänker jag. Vi kan förstå scenerna i Nordstan utan att veta exakt vilka de är eller att ha en relation till. Framförallt om vi har sett dem i tidigare filmer. Så där skulle du ju lätt kunna klippa bort några minuter om du nu nödvändigtvis vill ha ner filmen i längd.
Nej, men för mig är det faktiskt inte längd när jag vill ha ner nödvändigtvis, utan för mig är det lite för många sådana små sidospår som jag vet, så här, jag vet inte hur relevant det här är. Måste jag lägga fokus på det, eller är det här bara liksom sidostoryn? Det är det som stör mig lite grann. Men Falk träffar ju Seth nere vid Röda Sten, för Falk var ju tydligen då Seths alternativa hanterare. Och Seth säger att han vill ha sina papper fick. Alltså är det papper i arkivet då? Eller vad?
Ja, han vill ju ha bort alla papper som på något sätt pekar ut honom som infiltratör. Så att han inte på något sätt ska åka dit för det som han kommer, att han försöker sätta dit Frankfurt. Och det Johan gör i det här läget är ju att han pressar Seth för att få information, för att än så länge vet ju varken Frank eller Johan om Frank verkligen är avslöjad. De har ju bara de här ryssarnas ord på att han är avslöjad, men i och med att Seth bekräftar det mer än en gång så blir ju även Johan övertygad om att Franks identitet är som bortblåst, att hans cover är borta.
Ja. Och här får vi sen se din favorit, äntligen.
Fredriksson.
För han blir uppringd av en av de här ryssarna och beger sig sen till, ja, men, vad säger man, polisarkivet. Eller vad säger man?
Ja, polisarkivet. Och det är ju det, där Anders Lönnbro jobbar som arkivarie.
Som en fruktansvärt engagerad och duktig medarbetare.
Ja, man älskar ju honom ändå. Gör man inte det?
Jo, det gör man.
Jag tycker han är fantastiskt fin i den rollen. Och givetvis så får ju advokat Fredriksson stränga order om att han får titta på de här papperna under sekretess. Och eftersom han inte har någon väska med sig så kommer han givetvis inte föra bort några dokument. Men är det ingen som tänker på att han faktiskt skulle kunna sitta med en liten kamera eller en mobil och fota av de här? Det tycker jag är ganska korkat ändå 2012-2013 här. Att det borde de ju ändå tänkt på, kan jag tycka, på arkivets sida. Om det här inte får föras härifrån så kanske kolla så att han inte har en telefon på sig.
Superkorkat. Jag trodde här, för att när han kommer och anmäler sig i receptionen där, så är det som att han har en liten längre look med receptionisten, och han lägger också en 500-ring i någon Rädda Barnet, eller om det är flera 500-ringar i någon Rädda Barnet bössa där. Jag tänkte det skulle vara en subtil hint att kanske tryckte han inte ner den 500-ringen, utan var det hans betalning till henne för att hon tog ut papperna sen. Men det var ju helt fel spaning från min sida, för sen tog han fram telefonen.
Nej, men det hade ju varit faktiskt en rimligare på något sätt, att någon annan plockade ut dokumenten åt honom. Men att han på ett väldigt enkelt sätt kan smyga fram sin mobiltelefon och fota av de här dokumenten. För någonstans så gör man ju en poäng senare i filmen av att Det står, Frank Wagners namn står ju givetvis inte utskrivet i de här dokumenten, inte ens i de dokument som har hamnat i slasken, utan det står kodnamn Lisa. Men för att leda fram, alltså komma fram till slutsatsen att kodnamn Lisa är Frank Wagner, så måste man lägga ett ganska stort pussel med de här olika dokumenten, och det menar man då från polisens sida, det kan du inte göra nere i arkivet, utan då måste du ta papperna därifrån och liksom kunna sitta länge och göra de här stora uppslagen på väggen där du drar röda trådar mellan olika. Och det är väl det vi får se i den första scenen, den här inledningsscenen. Ja. Det är ju det arbete som advokat Fredriksson har gjort när han har pustat ihop att Frank Wagner är Lisa.
Ja, men precis. All den information som har kommit från kodnamn Lisa, till slut så kokar den ner att den enda som kan ha gett all den är Frank Wagner.
Mm.
Som sen ska få hjälp inom citationstecken av personskyddet. En hjälp som varken han eller Marie är jättetacksamma för.
Nej, det är ju en ganska dålig deal någonstans.
Ja.
För någonstans så har ju de sett framför sig att i och med att Frank har jobbat som infiltratör under så många år, så bör polisen kunna vara lite mer frikostiga. Utan det som chefen för personskyddet säger, det är att de måste, för att kunna få byta namn och få nya identiteter, så får de inte ha någon kontakt med släktingar och vänner. De får inte använda mobiltelefoner. De får, men det blir i princip, de får inte göra någonting. Och inte ha någon
de får
kontakt.
Inte använda internet. Bara. 2013, de får inte använda internet. Bara.
Nej. Nej, men det är en väldigt, väldigt dålig deal, så kan man säga.
Och de får inte välja någon själva var de skulle bo eller någonting. Liksom, utan,
tror du att de hade fått välja namn på sin nya identitet?
Tror du att de hade valt namnet Eugen Sandberg i så fall?
Jag tänkte precis på den. Jag tänkte precis på den. Hur i helvete, varför väljer man namnet Eugen Sandberg? Om man
för, att man är, för att man är spion och bara don't give a fuck.
Ja, men det är så genialt. Det är genialt att ta namnet Eugen Sandberg. Man älskar man blir, ju det ändå.
Man blir glad på riktigt.
Ja.
Men och samtidigt som hon från personskyddet står och berättar om detta, så står ju Stålgren, alltså Jessica Sinéns karaktär, och liksom nästan flämtar med tungan över att hon vill gripa Wagner för, det är väl förmodet på den här ryssen då, alltså, som Falk bara, men det var ju för helvete självförsvar. Mm. Och nej, det var
han,
det ju.
Jo, han är ju fortfarande misstänkt för mordet i första filmen, alltså mordet på Grand Hotel. Det har de ju inte klarat upp.
Är han
är fortfarande, Johan är fortfarande misstänkt för mordet. För Johan vet ju att han sköt i taket och att det inte var Frank Wagner som sköt. Men det är ju han den enda, förutom kanske några ytterligare på GSI. Men i övrigt så är han fortfarande misstänkt för det mordet.
Jag tänker att om teknikerna är lite kompetenta, så borde de kunna se att, vänta nu, det sitter inte en enda kula i kroppen på, från det vapnet. Alltså, men
fast de vet väl inte vem som har hållit i vilket vapen?
Ja, men det tekniken. Borde de kunna klara ut.
Ja, men fast hur ska du veta det om du inte var på plats? Hur ska du veta vem som höll i vilket vapen? Om inte, det var ju två personer i hissen som skjuter.
Jag sköts inte en av dem ihjäl? Eller har jag fel nu?
Nej, båda två kommer därifrån.
Ja, de kommer undan, ja. Precis.
Ja, det är ju därför som man fortfarande är misstänkt.
Just det. Ja,
det är ju Johan som vet vilket. För Frank visar ju honom vapnet i den första filmen.
Men då får man hitta vapnen och så gå på...
Han är fortfarande misstänkt åtminstone. Det kan vi komma fram till.
Vi har förut den sämsta vapendumpningen i världshistorien i den här filmen. Det ska vi återkomma till senare.
Ja, det har jag noterat också i mina anteckningar faktiskt.
Ja. Men Wagner inser att det enda han kan göra är att dra. Så han drar från det här motellet som de befinner sig på. Och ger sig dumt nog in i centrala Göteborg där alla bara... Men det är ju han.
Han rör sig överlag ganska mycket i centrala Göteborg, så kan man ju säga. Ja. Alltså, bara det att han bor på Kungsgatan. Fast i och för sig, nu kommer jag på det att i början av filmen så vet han ju inte att han är förföljd. Han vet ju inte att han är jagad. Å andra sidan, det finns ju en efterlysning på honom. På det här mordet. Så att då bo på Kungsgatan mitt i centrala Göteborg, det kanske inte är det smartaste ändå.
Men det måste ju funnits en efterlysning på honom i så fall i flera år.
Mm.
Och han har fortfarande varit ute på stan. Alltså han är fortfarande ett infiltratör och gjort massa saker.
Ja, okej. Okay. Ja, det kanske inte är så jävla ologiskt.
Jag tänker att den här efterlysningen måste på något sätt aktiveras nu igen, eller?
Nej, den måste ju rimligen ha hängt med hela tiden. För jag
kan inte GSI ha hindrat den på något sätt.
Alltså, nej, men de gör ju en poäng av att det är de som har skapat bilden av Frank Wagner. Att de inte, att han för sina brottsliga polare så är han ju en polismördare. Och det ger ju honom ett visst mått av cred i de kriminella kretsarna ändå.
Det är sant.
Och det är ju en bild som GSI gärna vill måla upp. Så jag tror inte alls att GSI har gått ut och kommenterat det här. Så jag tror att den här efterlysningen har hängt med honom under hela, egentligen hela sviten från första till sista film.
Ja, då är det 11 filmer som han har lyckats göra saker i. Alltså visst, det Gout-filmen gör han ju inte mycket. Men det är ändå 11 filmer som han då rör sig hyfsat. Alltså, så här, det är en polismördare du pratat om. Är det något vi vet så är det att poliserna gillar att gripa de som har mördat sina egna.
Mm.
Ja, det kanske jag tycker är lite störigt då. Att de inte fick bort det, den misstanken på något sätt liksom. Inom polisen. Eller det kan ju vara att misstankarna har legat, men att de inte aktivt sökt honom. Jag vet inte.
Du vet
jo,
inte.
Ja, nej. Det men, kanske förklaras jättebra detta.
Men Frank Wagner rör sig åtminstone i centrala Göteborg. Han går längs med vid Lilla torget. När Lilla torget fortfarande är en busshållplats. Och ja. Han inte har lagt spår ännu. Det blir man lite glad av att se.
Ja, det var lite flashback.
Mm. Det minns som att den här filmen ändå gjord för ganska många år sedan. Det är liksom 10 år sedan.
Pre-stenpiren då liksom.
Japp.
Yep. Alltså hållplats stenpiren i alla fall.
Helt riktigt. Eller... och sen så får han ju en första möte med några skurkar som försöker plocka honom. När
de
han
är
går
ju
över
kompetenta. Fontän.
Nej, de är ju riktigt, riktigt dåliga skulle vi säga. Det är när han går, ja. Upp, han går över Kämpebron mot Norra Hamngatan. Då han... använder sig av den bevingade orden jag klipper dig på 2 röda.
Ja.
Tyckte jag var macho. Nej, men det är tre ganska inkompetenta gängkriminella vad det verkar som God, försöker plocka honom där. Men de lyckas inte alls för Frank Wagner är tillräckligt slipad och tillräckligt vältränad och tillräckligt duktig på närstrid för att klara sig därifrån med heden och livet i behåll.
Så är det. Samtidigt så har ju Agrell och hans gäng, Alexander Karim och de här, ja, det heter ju skådisen, varit nere i arkivet. Och det är där vi har sett Rosman också då, smygfota. Och Agrell tar med sig ett papper och går upp till chefsjuristen, alltså Väringers karaktär. Och det mötet slutar kanske inte jättebra på något sätt. Agrell är ju inte jättenöjd med hur mycket information som chefsjuristen lämnar ut och bryr sig väl kanske inte jättemycket om offentlighetsprincipen.
Nej, och det här blir ju en sån här grej som jag, en av de sakerna som jag lite grann stör mig på i filmen, att det blir liksom, det blir sån övertydlig konflikt mellan de här, alltså skrivbordspoliserna och skrivbordsjuristerna och de riktiga poliserna. Alltså de som vill hävda offentlighetsprincipen medan då Agrell och GSI vill plocka snut eller plocka buset och göra det till varje pris som helst någonstans. Och de här skrivbordspoliserna och skrivbordsjuristerna, de framställs som oerhört korkade och inkompetenta och nästan till som att de gör det här medvetet. Jag tycker att det blir så svart och vitt mellan de här två sidorna någonstans.
Ja, nej men nyanslöst är det ju kort och gott.
Mm.
Och vi ska väl någonstans tycka att Agrell har rätt här, men samtidigt bara, det har han ju inte.
Nej, liksom, nej men nej, precis, och det är nog det jag sitter och stör mig på. Jag håller precis med det där, att Agrell har ju fel i sak.
Ja,
jag tycker att offentlighetsprincipen är ganska, alltså, det är en bra princip och det är rimligt att följa den.
Sen visst,
och
man kan
att
ju
argumentera
tycka,
så som Agrell gör, det håller liksom inte riktigt.
Nej, sen visst, kan man ju hoppas att de ska vara bättre på att skydda en infiltratör, men det är inte två saker som står mot varann. Alltså sådär, att polisen ska göra ett bättre jobb att skydda sin infiltratör ska ju inte hindra offentlighetsprincipen.
Nej.
Så det står, ja, där står man. Vad tycker du om Tornving i filmen då, om vi stoppar på det här?
Jag tycker att han har faktiskt vuxit in i rollen. Jag har ju som lyssnare av podden har hört inte alls uppskattat hans rolletolkning eller hur han spelar Agrell. Men jag tycker faktiskt att han växer in i rollen som Agrell och att han är bättre i den här filmen än han har varit i tidigare filmer. Däremot så tror jag återigen att det som är mitt problem, det är manuset. För att han har en hel del jobbiga repliker som... Eller han har repliker att jobba med som inte riktigt funkar. Jag tror att det är det snarare som är problemet här. För jag tycker faktiskt att det här är av de tre filmerna vi har sett så är det här Micke Tornvings definitivt bästa film.
Det är lustigt, för här är det första filmen som jag ordentligt tänker på att oh, här gör han saker som man kanske inte borde. Jag tycker inte att han funkar som arg på det sättet. Det blir väldigt uppläsande av repliker och så är jag arg, tycker jag. Sen tycker jag att han funkar mer i resten av filmen. Det får jag säga. Han är ju arg ändå en ganska begränsad tid.
Jo, nej men absolut. Jag tror att jag ställer det här i relation till vad jag tyckte om honom i tidigare filmer. Att någonstans så tycker jag att han är bättre här i det att han har vuxit in i rollen. Sen tycker jag nog fortfarande att han är en ganska begränsad skådespelare. Ja. Och det tar ju sig väldigt tydligt uttryck i just sådana scener som du nämner. Att han har inte det här breda registret som till exempel en Joel Kinnaman har. Som har ett oerhört brett register som kan spela arg, rädd, frustrerad, ledsen. Alltså, och göra det med trovärdighet. Men, ja, men nästan på samma
gång. Ja, men lite så.
Micke Tornving kan ju inte göra det. Han kan inte spela...
Nej, förlåt, nu avbröt jag dig. Men alltså, Joel Kinnaman kan ju gå mellan liksom, två känslor subtilt. Liksom, och han, alltså, på ett sätt som Micke Tornving nog inte kan. Och det är inget ont om Tornving egentligen, utan snarare bara cred till Kinnaman i det läget.
Och lite kritik i Tornving som skådes också, trots allt. Får man väl säga.
Ja, ja, det kanske du vill. Du ska alltid vara så negativ.
Negativ ska jag vara. Jag ska vara negativ. Men Agrell fattar ju i alla fall här någonstans i filmen sambandet varför Sofie har blivit skjuten. Han gör ju kopplingen till den första filmen och vi får lite flashbacks från den sista scenen i den första filmen när Sofie skjuter den här snubben i samband med gripandet.
Dudajev.
Och det är ju då, är det brodern va?
Ja, någon heter Andrej, någon heter Alexej såklart för att de är ryssar och då ska de heta sånt.
Då heter de Andrej, Alexej eller Vladimir.
Ja, Igor. Men ja, för här får vi verkligen flashbackas just till scenen vid Rådasjön liksom. Och det är ju kul när vi ändå har sett de scenerna liksom.
Ja, och jag tycker och där blir ju någonstans det jag tycker att jag tycker ju inte att scenen med Sofie eller den här linjen i filmen med Sofie är överflödig. Du hade någon idé om att man kanske skulle kunna plocka bort den, men jag tycker att ändå att den bidrar till filmens nerv och filmens puls och driver filmen framåt. Och framförallt det den gör det är att den knyter ihop någonstans de olika filmerna med varandra på ett sätt som som tilltalar mig.
Ja, ja, absolut.
Sluta röka, Gustav. Det är inte så bra. Det är inte bra för dina lungor.
Nej, det är en av fördelarna med att vi spelar in på distans. Att mina hostningar kan jag hålla göra när du pratar och sen bara klippa bort dem. Det är väldigt skönt. Jag sitter och hostar rejält. Men vi har inte varit hos Johan Falk på ett tag. Vad gör han? Jo, jag inser att du kanske inte har koll på vad han är när vi är i filmen här nu. Han åker bil.
Det gör han ganska mycket i den här filmen. Ja, han säger dock inte så mycket vad fan va?
Jag fick liksom ett så här, vad fan håller du på med? Men inte ett enda, vad fan? Liksom.
Nej, jag noterade just avsaknaden av vad fan i den här filmen. Att han åker bil gruvligt. Ganska mycket, men han säger inte vad fan lika mycket.
Jag är så gruvligt besviken på det. Alltså. Här hade man sett fram emot en och en halv timme, vad fan liksom. Och så inte ett enda.
En kavalkad av, vad fan. Men det blir det inte.
Ja, nej. Men han har, alltså, eftersom att Wagner har stuckit från hotellet, eller motellet, så gav sig, jag minns inte ens vart de skulle åka, Falk. Det är för mycket, så här, jag hängde inte med riktigt. Falk och Marie och Johan, förlåt, Kalle, gav sig ut och åka en bit med en polis i hälarna. Och där är ju Falk rolig när han liksom tröttnar på dem och bara går bak, stannar bilen, går bak och pratar med dem. Och sen backa ner dem i diket.
Ner dem i diket, det tycker jag ändå. Det är snyggt. Det är en bra roligt, lösning på det hela.
Det är en hands-on-lösning. Men jag minns helt ärligt inte om vi fått vart de på väg när de åker här just nu. Det minns
nej, det kan
inte
jag dra mig till minnes heller. Men någonstans spelar det så jävla stor roll vart de är på väg. I sammanhanget måste du alltid veta var folk är på väg, Gustav.
Nej, sant. Men Falk är ju misstänkt för skyddande av brottsling här i alla fall. Så att de vill ju ha in honom på förhör, liksom.
Ja, alltså, det är väl här de... Någonstans börjar jaga både Wagner och Falk. För fram tills nu så har man följt efter Falk för att komma åt Wagner. Men nu blir Falk också ett villebråd. Och Wagner i sin tur, han får ju träffa sin morbror. Och försonas med sin morbror. Vilket jag tycker känns skönt för oss som har sett åtminstone några av de tidigare filmerna. För både hans morbror och hans bror är ju poliser. Och det har ju varit ett issue. att de har upplevt honom som en skurk, minst sagt. Det är väl en mild underdrift eller mild överdrift eller vad det nu blir.
Ja, men det kan jag tycka någonstans är kanske Tornvings bästa scen i filmen, när morbrodern, som jag tycker gör en hyfsad, medioker skådesinsats, den skådesen. Mm. Men han är ju jättearg på Agrell där i garaget, och Agrell vänder det till att, ja men kom med du, vi ska till Rådarsjön och kommer att träffa honom liksom. Mm. Det tycker jag faktiskt att Tornving spelar ganska bra den scenen. Jag reagerade på det när jag såg det igår. Mm. Så det blev jag glad över.
Mm, och sen träffar han ju även sin bror, men problemen är att brorsan har ju blivit duktigt misshandlad av de här ryssarna. Och man märker ju redan när de träffas att det är någonting på gång här, att det är någonting skumt i görningarna. Jag hade någon tanke i det här läget om att brorsan hade gjort någon deal, att han skulle ha ihjäl Frank Wagner på något sätt, att han skulle liksom dra fram en pistol och sikta den mot Frank och säga, ja jag är ledsen men jag måste göra så här för att skydda min familj eller någonting sånt. Men det är inte riktigt där vi hamnar.
Ja, men jag trodde också att det var någon sån deal med brorsan, att det skulle komma något mer otäckt på det sättet. Mm. För han såg verkligen, man ser att han blir misshandlad, de är ju liksom hemma hos honom, ryssarna, och att han blir misshandlad. Och sen så sitter han där på någon soffa eller säng och ser verkligen ut som att han ska göra någonting han verkligen, verkligen inte vill. Ja. I själva verket är det ju då inom stora citationstecken nu bara att de har typ hotat hela hans familj, släkt och vänner och hans hundar. Alltså typ, ryssarna har någonstans förklarat att alla kommer dö om inte Wagner ger sig till känna, i princip. Mm. Så tolkar jag det som i alla fall. Det är väl så vi ska tolka det, va?
Mm. Jo, det är precis så man ska tolka det. Och här blir ju Wagner duktigt förbannad på Falk. För att Wagner inser ju vad det här har landat i. Att om inte han lämnar över sig till ryssarna eller på något sätt tar hand om ryssarna, så kommer hela hans familj att drabbas av det här. Så han ger sig på Falk i någon form av vredesmod och anklagar Falk för att ha förstört allting. Vilket han i någon mening har gjort genom att fortsätta använda honom som infiltratör.
Ja, och samtidigt det kan ju vara så i någon av filmen, mycket att filmen inte sett, men att det känns som att Falk kanske har pushat Wagner några gånger till saker Wagner inte vill egentligen. Och då blir det ju helt plötsligt väldigt logiskt att han är så förbannad. Mm. Om det skulle vara att Wagner gjort det mesta frivilligt, så får han kanske lite grann skylla sig själv. Du fattar.
Jag förstår.
Men här, vi är ju någonstans på väg in i inte slutstriden, men ändå slutdelen av filmen.
Och som vanligt så är vi på väg till Nordstan. Det känns som att många filmer utspelar sig i någon del av filmen i just Nordstan av någon anledning.
Ja, här blir det ju nästan, det blir nästan ironiskt att de... För Frank sticker ju igen när han, alltså, efter det här utbrottet på Falk. Och hans familj sitter ju inne på Scandic Crown, för det var dit som Falk tyckte det var rimligt att köra dem, bara för att ha dem i stan. Liksom. Inte
hur
köra
mycket tror du att Scandic har betalat för att få bli så oerhört exponerad i den här filmen?
Jag tror att de har tillhandahållit hotellrum för hela filmproduktionen under seriens gång och sådär. Och konferensrum och grejer. Jag tror kanske inte att de pitchat in så mycket pengar. Men,
för det är ju väl ofta som Scandic-loggan vilar i bild, kan jag säga, när man tänker på det.
Där gör det sig bra. Där gör det sig bra.
Ja, visst, visst. Är du betald också? Kan du pitcha över lite pengar till mig?
Ja, nej, jag önskar. Är du betald?
Nej, jag är inte betald. Jag gör det här på min högst obetalda fritid.
Ja, då är vi två. Just det, den här GSI-delen. För Agrell har någonstans insett det här att... inte Agrell. Alexander Karims karaktär har insett att de har strimlat alla de här dokumenten de har gjort ner från arkivet typ helt i onödan. Mm. För att det också finns digitala backuper på allt. Vilket ju är lite så här... Och den som kommer åt dem måste vara förundersökningsledare eller utredare. Och en scen som vi inte pratat om är när Agrell då har berättat för sin grupp att ja, men det här, är ni med på detta så gör vi detta lite offline eller off the grid. Och då är det en kille som inte gillar med på det och han stannar då kvar. Och såklart är det han som har varit utredare vidare som ändå måste hjälpa till motvilligt och sådär liksom. Det är en sån står för mig, bara var han tvungen att säga nej från början?
Jag tycker där kan jag hålla med att hela den sekvensen när de ska strimla dokument och att de kommer på att diarienumren fortfarande finns och så vidare, den känns ganska onödig. Den tillför ju faktiskt ingenting till själva historien.
Det blir snarare så att den
segar ju snarare ner tempot i filmen, skulle jag säga.
Ja, där skulle de kunna prata om att ja, nu är allt gjort när de träffas någon annan gång. Eller så, sådär. Det är inte en story som är så nödvändig, kan jag tycka.
Nej, jag håller med. Men sen, vi har ju en scen här innan vi ska liksom, eller den är väl en del av hela det här finaldramat. Det är ju när vi tror att de här ryska skurkarna ska slå till mot Falks familj. För att Helene sitter och läser någon bok. Och sen är det några maskerade, eller svartklädda män, enligt just det här signalementet som var så klockrent från Agrell, som springer in i deras villa. Och då går larmet, och då visar det sig att då är ju inte Helene och barn på, utan de är på ett hotell. Och
sen visar
det
sig att
det är inte oväntat. Det är inte de ryska skurkarna som springer in heller, utan det är nationella insatsstyrkan, och de ryska skurkarna sitter utanför och tittar på. Så där blir det ju några sådana här vändningar där man först tror att det ena ska hända, och sen tror man att det ena händer, men att familjen inte är där. Och sen förstår man att det inte alls de ryska skurkarna som springer in, utan det är nationella insatsstyrkan. Så där vänder de ju på storyn några gånger på ett ganska snabbt sätt.
Ja, och det, ja.
Det har väl gjort, tycker jag.
Ja, det har jag faktiskt inga problem med egentligen. Jag tycker bara det, ja, nej, men det hände, och sen gick vi vidare för det liksom. Mm. Seth ska dyka in här igen också. Vi har inte pratat om Seth på ett tag, men han ska ju få stryk så det sjunger om det nu. För en av de här snubbarna som lovat att pitcha in med 100 000, han kommer ju själv hem till Seth med 500 000.
Mm.
Och ett mordförsök.
Mm. Men som tur är för Seth Rydell så är även Frank Wagner på väg hem till Seth Rydell. Ja. Så Frank är ju den som räddar Seth Rydell. Även om han, Seth Rydell är ju inte glad på Frank, för att Frank är ju då en liten polisfitta, som vi brukar säga. Citat. Men han är ju ändå så pass nobel, Frank, att han räddar Seth Rydell och kör honom till ett sjukhus. För han har ju en kniv i, är det benet han har fått kniven?
Nej, uppe i bröstet. Det ser ut som att det sitter i hjärtat faktiskt.
Det är någon del av kroppen som den här kniven sitter åtminstone. Och de vet ju om att man ska inte dra ut kniven, för då riskerar man göra ännu större skada. Så man låter kniven sitta, och så lämnar Wagner Seth Rydell på ett sjukhus. Och även pengarna.
Ja.
Så dumpar han där i en väska.
Ja, för han får väl ändå reda på någonting. Alltså Seth berättar ju det han vet om ryssarna där, att de kör runt i någon gammal stor bil som de mer eller mindre bor i. Och jag förstår inte riktigt varför det är så viktig information, att de typ bor i bilen. Ja, nej, ja, så kan det väl vara. Det känns som att det ska vara större än vad det egentligen är, känner jag personligen. Och där visar ju Frank att liksom han tittar ju på de här pengarna som att bara, det här är ju räddningen. Får jag de här pengarna och Marie och min son, så kan vi ju dra utomlands och klara oss liksom.
Mm.
Men ändå, han vill ju någonstans, han vill väl kanske visa sätt att han inte är så dålig som sätt tror eventuellt, jag vet inte.
Mm.
Ja, samtidigt här har ju Falk uppsökt Fredriksson igen, och återigen så slutar det ju inte som så trevligt mellan dem.
Johan visar ju att han är en handlingens man. Snarare en ordets man.
Ja, och han nitar ju i princip Fredriksson och skickar sms till chefsjuristen med de här bilderna från Fredrikssons telefon. Och det sätter ju lite grann chefsjuristen på pottan liksom. Och Rosman tackar för sig typ, alltså Fredriksson.
Ja, vad har han mer att göra?
Nej, jag tror inte han har så mycket mer att göra. Alls faktiskt.
Mm.
Sen är Marie i polishuset och liksom de presskonferens, och hon träffar en journalist som hon lite grann verkar veta vem det är sen tidigare, och de ska göra en setup på Tunnel, alltså den här kvinnliga polischefen, om varför de inte tar hand om så att det blir en mediegrej, varför man inte tar hand, polisen inte tar hand om sina infiltratörer.
Jo, alltså, jag börjar nog lite grann här nu begripa vad det är du är ute och far efter, att det är lite många olika trådar som
läggs ut.
Jag är inte säker på att jag håller med dig, men jag börjar förstå vad du menar trots allt.
Ja, vad härligt. För mig är det lite som så här, var och en av grejerna är i sig bra, ingenting är dåligt. Det blir bara lite för mycket. Mm. Det är lite som den tredje Batman-filmen med Christian Bale. Han har, som Batman har han liksom 7-8, ja, med sådana witty one-liners som avslutar en scen liksom. 2-3 alltså var och en för av dem är roliga. Men när det blir den femte så bara, ja, men vad fan, är det en slapstick, är det en komedi detta, eller är det liksom, man hade fått pitcha ut dem lite mer sällan. Det är lite så här, man hade fått, var och en av scenerna här är bra, men kill your darlings, som sagt.
Ja, och det blir ju den här, det är ju någon scen med Stålgren, alltså den andra kvinnliga chefspolisen, där hon, där man någonstans förstår att hon börjar vända. När hon tittar på, det är någon anslagstavla som hon tittar på där de har någon polis, det står skydda, hjälpa, ställa till rätta. Och så har någon kryss över, det ska stå skjuta, hjälpa, ställa inför rätta istället. Och det är någon lapp så där kvinnlig polis förr och nu. Och så man ser att hon går och funderar på om hon verkligen har gjort rätt. Och den historien hade ju krävt mer utrymme egentligen för att bli ordentligt berättad. Det känns som att den... Man hänger inte riktigt med där. Och den känns lite som lite överflödig trots allt.
Ja, för hon kommer sen in på det här kontoret när Vida sitter med datorn. Och, för de ska ju inte radera de här, men de ska byta diarienummer på de här digitala så att ingen kan hitta dem. Fast man raderar dem inte, för det vill inte Vida typ. Och hon ser att de gör det och förstår uppenbarligen vad de gör. Och sen typ bara carry on och så går hon igen. Och då har vi nyss haft den här scenen du pratade om där hon har gått och funderat lite, men det går så fort. Det, vi hade behövt en kvart till med henne liksom, eller 10 minuter i alla fall. Tror jag. Men jag köper vändningen ish i alla fall. Marie gör den här setupen med journalisten mot Törnell och det kommer ut i slutet på tv sen liksom, där det blir ett TV4, så kan vi släppa det liksom. Men det händer i alla fall och det tycker jag ändå löser sig bra.
För någonstans går vi väl här nu in i slutstriden där Frank Wagner står uppe vid Götaplatsen och bestämmer sig för att helt öppet promenera ner längs med Avenyn och Kungsgatan och Östra Hamngatan och var han nu befinner sig. Han gör ju det högst medvetet för
han
att annonserar. Dra till sig.
Han,
ja, men här är jag, kom och ta mig.
Ja. Och det går då in i Nordstan.
Självklart, för var ska man annars vara om inte i Nordstan?
Och det är ju här då de här gängen vi sett tidigare ska komma från varsitt håll och sen så kommer ju då vem vi ska tro är ryssen och tar honom bakifrån och leder ut dem. Men det är ju då Alexander Karims karaktär.
Du låter lite ironiskt där. Trodde du inte att det var ryssen som tog honom?
Nej.
Du gjorde inte det. Jag blev ju faktiskt överraskad av det. Jag trodde ju att det var det som... Jag tänkte ju så här att ja, men det är det som är Franks plan här, att han ska locka fram även ryssarna. Så att ryssarna tar honom. Och sen så har han liksom något kort i bakfickan. Att han har liksom en GPS-spårare på sig så att GSI kan följa honom eller någonting.
Aha.
Så tänkte jag i det läget. Jag tänkte att ja, men det är ju ryssen som plockar honom här. Men det visar sig att det är GSI. Och sen kommer ryssarna ändå kör in i Nordstan.
Ja, tanken är ju att locka fram ryssarna. Mm. Men jag tyckte att det, så här, det gick för fort att de skulle komma där på något sätt. Men visst, vi får ju också, de tar ju honom och sen är det väl 10 sekunder senare så får vi se Alexander Karim och de här, alltså så här, det är inte så att vi lämnas länge i ovisshet om vem det är som har plockat honom. Så att jag kanske bara liksom, jag kanske knappt hann tänka vem det var som tog honom innan vi såg vem som tog honom.
Nej, så kan det vara, så kan det vara.
Ja. Och sen blir det ju lite pang-pang, va? Och automatvapen och hela köret. Gud vad det skjuts. Och någon den sån här random GSI-polis skjuter någon genom bilen på, där ja, men, typ Agrell siktar åt honom.
Ja, men det tycker jag. Det är ganska roligt. Lite lägre. Lite lägre. Skjut honom.
Ja, men det har jag inga problem med. Det är roligt.
Nej. Och sen har vi i som sista överlevande ryss är ju han som är
bad guy.
The baddest of the bad guys. Och han säger ju liksom väldigt tydligt att jag kommer sitta inne 8 år och sen kommer jag ut och då kommer jag komma efter dig och din familj till Wagner. Men det kommer han inte göra, för vad händer med honom? Jo, han blir pang, pang, pang skjuten.
Men min fråga här, av vem?
Ha! Vad roligt att du ställer frågan, för jag har nämligen gått frame by frame på den här scenen. Och där ser man tydligt att det är från Johan Falks vapen som det kommer rök. Så det är alltså
Falk?
Det är Falk som skjuter honom. För jag tänkte precis samma sak, för jag tyckte inte heller att det var självklart. Så jag var tvungen att spola tillbaks, kolla noga. Och tittar man väldigt noga så ser man, dels ser man i alltså hur de reagerar på skottet. Men det man framförallt ser det på det är att det kommer rök från Falks pistol. Och ja, att Kinnaman, eller Wagner då, liksom vänder sig mot Falk när han precis har skjutit. Som är med förvåning ja. I blicken.
Nej, för jag hängde inte, för man ser ju Kinnaman sakta höja pistolen, mm. eller Wagner, på den här lite coola åt sidan... Ja, men du vet
så som, som coola killar ja, gör så, när de har pistol.
Så som tydligen är typ omöjligt att skjuta bra, har jag förstått.
Det
ska vara skitsvårt. Men för mig kändes det som att han höjde det och att skottet gick av för tidigt. Och att han sen tittar på... Men att det ändå var han som gjorde det. Och att han sen tittar på Falk som bara säger ah, men stick, eller vad det är nu, eller så här, och gå och springa iväg. Men då är det alltså Falk som skjuter. Det är ju ändå kontroversiellt.
Man ser tydligt, det gör man inte. Man är ju tvungen att gå just frame by frame och kolla och stanna noga. Då ser man att det ryker från Falks pistol. Det ryker inte från Wagners pistol. Så det är ganska tydligt att det är Falk som skjuter om man kollar noga på det. Och det blir ju logiskt också någonstans. För att, ja. Jag vet inte riktigt varför det blir logiskt när jag tänker på det. Men det är så det är i alla fall.
Ja. Ja. Ja, och sen har vi ju slutet här då, att ja, det är mycket voiceover från Frank kan man säga, och att han har skickat ett vykort till Falk från Frankrike.
Ja, men det blir väl lite så här, några knyta ihop säcken scener här på
ganska
slutet.
Lång knyta ihop.
Ja, det är ganska, men det är ju någonstans, det är ju ändå 12 filmer där man ska knyta ihop säcken, för jag tänker man måste se det här inte som en enskild film utan som avslutningen på en lång rad filmer, så då behöver man nog lägga lite tid för,
ja.
För de som faktiskt tittade och följde de här filmerna, så fanns det ju en poäng i att faktiskt avsluta historien om Frank Wagner och knyta ihop säcken ganska ordentligt. Och jag tycker man lägger mycket tid på det, och jag tänker att det nog ändå är rimligt att göra det.
Ja, nej, men man lägger mycket tid på det slutet av filmen. Sen så switchar man ju fokus under eftertexterna, och även efter eftertexterna så får man ju se Kinne. För att du har ju tidigare nämnt att han bygger på Peter Rätts karaktär, och jag tänkte att ja, man har väl byggt det till viss del, men nej, de har ju pratat till och med Peter, alltså han har ju varit en informatör till
ja,
så här,
men alltså, när vi kommer dit, för det här tänker jag är lite intressant, för nu är vi någon mening klara med själva filmen, för Frank han drar ju och han får liksom ingen hjälp av polisen, men han lyckas hålla sig gömd och skicka någon form av vykort till Johan och håller kontakten med honom sådär. Men han har dragit, och tanken är att vi ska inte se honom mer. Men därmed är filmen slut.
Och jag vill bara nämna en sak till som händer under filmens gång som är helt irrelevant. Ja. Men som jag tycker är så, det är lustigt, för det är en scen på slutet här där de, jag tror att det är någon som besöker Fredriksson hemma. Jag kommer inte ihåg om det är journalist eller om det är polis som ska gripa honom. Men så, de är hemma hos Fredriksson.
Ja.
Och sen så är det en person bakom honom som säger, vad hände pappa?
Ja.
Tänkte du på det?
Ja, det noterade jag. Att det var en förmodligen då adopterad son.
Ja, eller det att var han så har himla... En... Ja. Jag vet inte om det säger en hel del om mig, men det var så himla lustigt att jag bara reagerade på det. Bara, ja, så kan man göra. Att bara liksom... För någonstans sådär, allt man gör om en karaktär i en film säger ju någonting om karaktären. Och...
Vad säger det här om Fredriksson?
Nej, det jag inte vet. Nej. Men jag gillar det. Så det, det var bara något som jag tänkte om du också noterade.
Det är en intressant liten detalj. Jag håller helt med dig.
Ja, men, inget viktigt. Ja. Men ja, filmen är slut. Eftertexter rullar.
För då kommer vi in. Alltså när eftertexterna rullar så får vi dels först Peter Rätts berättande lite grann av sin historia. Och vi har ju sagt det tidigare, vill man höra hela historien om Peter Rätts så ska man lyssna på den fantastiska Peter Dokumentär om MC-infiltratören Peter Rätts. Den är ju väl värd att lägga en och en halv timme på. Men precis som du säger också, efter eftertexterna och efter att vi har sett Peter Rätts så får vi se Frank Wagner och Peter Rätts, eller Joel Kinnaman och Peter Rätts. Och där bryter vi ju någonstans illusionen av Joel Kinnaman som Frank Wagner.
Det är ju Kinnaman som privatperson vi ser på slutet.
Och vad tycker du om det? Är det någonting som stör eller någonting som ger något, eller bryr du dig inte alls?
Jag tycker att det ger någonting, att okej, ni träffade verkligen honom på det sättet. Det är inte bara att ni har fått filmer till mig skickade till er från honom att ni har haft kontakt, utan jag menar, Kinnaman har ju uppenbarligen träffat Peter Rätt, som sitter ju bredvid varandra i stora. Peter Rätt ju, ska vi säga, från som Om ni har lyssnat så här länge på den här podden och inte har sett filmen, då är det något fel på er. Men Peter Rätts är ju, han är ju blurrad. Alltså hans ansikte är ju blurrat. Vi ska ju inte veta hur han ser ut, för han lever ju under dödshot fortfarande liksom. Var han nu befinner sig i världen. Men han sitter ju då bredvid Kinnaman, och de har ju uppenbart, det märks verkligen att de har ju träffat, det är ju inte första gången de har träffats. De har ju pratat mycket, för de har ju en vänskapsrelation nästan där liksom. Och jag tycker att det verkligen ger något att de, ja men det känns verkligen som att de har försökt göra den här historien om Frank Wagner så trovärdig som möjligt. Sen kan jag tänka mig att liksom, men saker som händer under, vad blir det, 12 filmer då, kanske kan bli mer än vad under som ändå utspelar sig under så pass kort tid. Kanske blir det, alltså det är precis som att det är ganska osannolikt att Martin Beck under 50 filmer har löst så många mord som han har gjort liksom med Peter Haber. Det är ju någonstans filmens dilemma liksom, att man har det så.
Nej, men alltså det som jag tror jag stör mig lite grann på, och det kan ju verka fånigt, men det är ju just det att jag gillar inte riktigt att man bryter illusionen. Att vi får liksom, ja men Joel Kinnaman är inte Frank Wagner, utan här är Joel Kinnaman. Jag är ju inte dum i huvudet, jag fattar ju att det är en skådespelare. Och att det är
du vet det här konceptet film.
Ja, jag har förstått det nu efter 40 avsnitt av Från Bäck till Bron, så jag äntligen börjat förstå vad en film är för någonting. Ja, men alltså, det är någonting lite grann där ändå som skaver hos mig. Och jag tänker nu när jag funderar på det, att det här är förmodligen sånt som när den här kom på, eller frågan är, om den här, när den gick upp på bio, hade de här scenerna i slutet efter eftertexten även på bio. Eller om det här är sånt som låg som extra material på DVD:n och sen har liksom hamnat på den här streamade versionen.
Som det kanske är det här som är oklippt version.
Ooh, det skulle det kunna vara.
För mig känns det som att, eller så här, för mig är det inte osannolikt något av det, men det känns verkligen som att det skulle kunna vara något man har lagt till på DVD:n liksom. Absolut, det skulle det kunna vara.
För där tänker jag att ligger det som extra material på DVD:n, då är det ju skitsamma. Där kan ju man ju klämma in liksom intervjuer och vad som helst. Men just det ligger så.
Jag tycker att man har ändå lagt in det i filmen på DVD:n, men att det inte var med i filmen på bio.
Nej, för jag tänker precis, jag tänker det här att nej, det ska inte vara med i filmen, utan det ska ligga som ett liksom separat extra spår på DVD:n som man då aktivt själv måste välja att titta på om man ska titta på det. För när det ligger i anslutning till filmen så blir det verkligen det här att nej, men här bryter vi illusionen av att det som vi precis har sett ska liksom kännas verkligt.
Ja, men om vi tänker också på hur många människor som tittar på film tittar sig egentligen igenom hela eftertexten. Det är en försvinnande liten andel, tror jag.
Det är du och jag och så några till.
Ja, oftast bara du. Jag tittade ju på eftertexterna bara för att det var Peter Rätts på sidan. Och visst, det gör ju såklart att fler fortsätter. Ja. Men jag tänker att när Peter
Men du menar att du är en sån som går från bion innan eftertexterna är slut?
Ja.
Fan, vad du tappade i anseende här nu, Gustav.
Så vill jag att du vet att det finns att det inte finns någon post-credit-scen då.
Ja, men det kan du ju komma även om man inte liksom, även om man inte vet det.
Ja, det har jag varit med om också, och då får man YouTube i efterhand.
Dåligt av dig, Gustav, dåligt av dig. Jag är besviken.
Ja, jag tar det.
Mycket besviken.
Jag äger din besvikelse.
Du bröstar den.
Men okej, du har alltså problem med det här. Det var ju lustigt. För det har faktiskt inte jag.
Nej. Nej, men jag har ju mina små issues med olika saker här i livet som kan för den vanliga medborgaren uppfattas som ganska fånigt, men sån är jag. Sån
ja,
är jag.
Om vi tar bort ordet små för det just där, så är jag med dig, absolut.
Ja, visst.
Vad tycker du om filmen nu när vi är klara med att prata om den?
Jag tycker att det här som helhet är en spännande film. Jag tycker den har ett oerhört driv. Den har väldigt, väldigt bra musik. Den är snyggt klippt. Den har överlag väldigt bra skådespelare. Alltså det gänget som liksom har hängt med hela vägen är, förutom möjligen då Mikael Tornving, så är det ju bra skådespelare rakt igenom. Joel Kinnaman är ju en fantastisk skådis i den här rollen. Jag tycker han är klockren som Frank Wagner. Jag har ju börjat gilla väldigt mycket Jakob Eklund som Johan Falk också. Sen har jag ju några små issues med filmen, framförallt då dialogen som jag återkommer till några gånger. Sen även det här att man målar upp alltså man målar med ganska grälla färger och breda penslar när man ska måla upp konflikten mellan de bra och de dåliga poliserna. Det kan jag tycka blir lite väl mycket. Men som helhet så gillar jag den här filmen. Den är spännande och ett driv som gör att man sitter verkligen som på nålar och man bryr sig om karaktärerna. Man har ju fått den, även om vi bara sett 3 filmer, så har man ändå fått, och även i den här filmen så bygger man ju upp någon form av känslor för Frank Wagner. Man bryr sig om hur det går för honom. Så man är, eller åtminstone jag, är spänd in på slutet för att se hur ska det gå. Och det finns ju ingenting som säger att han inte skulle kunna dö på slutet. För man har ju på flera tillfällen tidigare i den här filmscenen haft ihjäl älskvärda karaktärer. Pappa Skacke, rest in peace.
Leo Gaut.
Till exempel.
Kanske inte så älskvärd karaktär, men ändå en stor,
ja, men han blir ju älskad, eller han blir ju älskvärdare, åtminstone i den filmen, Johan Falk, Leo Gaut.
Absolut.
Så där är min liksom genomgång. Jag kommer inte sätta något betyg än, men jag vill höra dina åsikter om filmen.
Jag håller med dig mycket. Jag tycker att det är bra. Jag tycker musiken är bra. Det är bra driv i den. Jag tycker att den är lite överladdad med någon storyline för mycket. Jag hade gärna tajtat till det lite grann. Kanske inte dratt ner speltiden, men tagit bort någon storyline. Kanske en del av set-sakerna. Inte tagit bort hela sets karaktär, men en del av hans scener. Eller hela Sofie-grejen som jag visserligen förstår genom bra koppling till första filmen. Sådär. Men tajta till det lite där, ge mer utrymme åt något annat, så hade jag tyckt det var ännu bättre. Men jag tycker fortfarande att det är en väldigt, väldigt bra film. Väldigt glad att vi har sett den. Jag tycker att hopknytandet som du säger är väldigt, väldigt, det är bra gjort. Jag är glad att vi får ett förhållandevis lyckligt slut. Mm. Jag tycker att det är så enkelt i de här filmerna, många gånger i den typen av filmer, att ha ihjäl personer vi tycker om, att inte låta dem få sitt lyckliga slut. Så här, att det, om vi nu ser det som ett lyckligt slut, att behöva ge sig ut i världen och leva på någon form av flykt. Men det ska väl ändå tolkas så. Det känns väl som att de ska kunna slå sig ner på någon plats i Frankrike, eller om de tar sig över pölen eller vad de nu kan göra.
Jo, men det känns som att det är ett rimligt slut på filmen.
Ja, precis.
Och ett rimligt slut på hela den här filmserien någonstans. Som det nu inte blir, som det kommer 6 filmer till. Som vi inte har någon aning om vad de handlar om.
Nej, men jag kan någonstans gilla hela, alltså så här, det är väl äventyrsfantasidelen i en själv liksom, att ge sig ut på ett äventyr utan att veta vad morgondagen egentligen har i sig. Man är ju väldigt, jag som småbarnspappa, jag vet ju, och med ett kontorsjobb, jag vet ju ganska precis hur morgondagen kommer se ut liksom. Det har väl mest att göra med humöret på min son, hur eftermiddagen kommer vara, annars vet jag exakt hur hela dagen kommer vara. Men det här att ha liksom ett liv där nästan som ett semesterliv, även fast det inte är semester, men det här att man är fri och kan göra lite vad man vill om man har ekonomiska resurser till det, som ändå då Frank i slutet här har. Det är någonting lockande med det, lite det här, det är precis som att western i USA var lockande liksom, det här laglösa livet liksom. Och jag tycker också att Frank har gjort sig förtjänt av det. Det är väl, han har gjort sig förtjänt av att inte dö där, utan att faktiskt ta sig ur situationerna. Och jag tycker inte att han någonsin i filmen hamnar i en situation där han kämpar sig ur en situation som man, men vänta nu, här borde han verkligen ha dött. Jag tycker att de håller det på rätt sida, att han är i knipa, absolut, men han är inte i sån knipa att han borde ha dött flera gånger i filmen. Vilket jag tycker att andra filmer gör misstaget till ibland. Man bara, men det här tar sig ingen person ur liksom.
Så nej, att, jag håller med det du säger, men nu sitter ju alla spänt och väntar på vad kommer vi sätta för betyg. Ska vi bara snabbt dra, eftersom jag ändå tog fram mitt Excel-dokument, säga vad vi har satt för betyg på de tidigare Johan Falk-filmerna.
Är det spänning i vad vi ska sätta idag? Jag tycker det känns ganska givet på förhand, men absolut.
Okej, folk är nog inte jättespänniga. Jag tror att folk kan räkna ut med arslet vad vi ska sätta för betyg på. Ja. Men Nolltolerans fick en 5 av mig, en 4 av dig. Livvakten en 2 av oss båda. Tredje vågen en 2 av mig och en 1 av dig. Shit, vad fritt. GSI fick en 3 av mig och en 4 av dig. Leo Gaut, och var överens om att den skulle få en 4 från båda. Och kodnamn Lisa kommer du att sätta en 3 på och jag sätter en 4.
Exakt, ja. Så kommer det vara.
Nej, jag skulle sagt att du sätter en 3, så skulle du gissat vad jag skulle sätta för betyg. Nu avslöjar jag det, men jag tror att du hade kunnat räkna dig fram till att jag skulle sätta en 4 på den.
Min lilltå skrek här nere att han sätter en 4.
Ja.
Det var så givet så.
Så är det. Men, visste du förresten att den här är den av de filmerna som jag sett som har högst betyg på IMDb?
Det hade jag inte den blekaste sysningen av faktiskt.
Den har 7,5 på IMDb.
Det är bra på riktigt ju.
Mm, precis. Det blir man lite förvånad över faktiskt att den har så högt betyg.
Ja, jag tycker kanske att några, jag tycker att GSI-filmen förtjänar, och även Legout framförallt, förtjänar högre, ja. Måste jag säga.
Nej, jag, tycker den är, jag tycker den är minst lika bra som Legout. Det är ju därför jag sett samma betyg.
Ja, rimligt ändå. Ja.
Yes.
Nu väntar ju alla spänt på vad ska vi göra framöver? Ska vi ge oss in på den sista säsongen?
Ja, men det måste vi göra. Vi måste ju kolla på någon av de filmerna åtminstone.
Ja, okej. Okay. Jag kan tycka då att, för det finns, den sista där, det är ju fem filmer. Den sista heter ju bokstavligt talat Slutet.
Mm.
Jag kan ju se en illogik att se den. Mm. Jag hade ju i så fall heller, tycker jag, nästan sett den första av de sista här. Alltså Johan Falk ur askan i elden. För då får vi en kontinuitet att vi går till direkt efter den här filmen.
Vill du höra handlingen om Johan Falk ur askan i elden, eller ska vi bara ta den som den är?
Kör.
Johan Falk har valt att fortsätta som polis och ska träffa Andrei Dudajevs fru och åka till Lettland och föra över information som avslöjade Frank Wagner som informatör åt GSI och vart de bodde. Johan får uppdrag av Edgert att köra en lastbil full med vapen till Sverige som kaukaserna ska ha, men i Tyskland rånar Sett och hans gäng lastbilen och tar med sig vapen. Och Sett gömmer några stycken i skogen som man ska sälja till några i nästa film. Hur fan skriver man en sån handling?
Bra som,
i nästa film händer något jättespännande. Ja. Så jävla dåligt. Det här var från Wikipedia, så det är nog någon privatperson som har skrivit det, skulle jag gissa.
Ja, jag blev kanske inte jättesugen på att se
den. Visst blir man verkligen inte det alltså.
Men jag ser också, alltså jag menar, ska vi hoppa in mitt i den eller ta sista? Men då har vi missat.
Man skulle kunna ta Tyst diplomati, för där kommer ju Alexander Rappaport tillbaka.
Jaha, och där ska ju också Seth Rudell sälja vapen, han har stått i filmen före.
Det vet vi efter att vi har läst den. Lockdown tycker jag verkar vara en spännande film. Annars, den tyckte jag hade en fräck trailer, kommer jag ihåg, när den kom 2015. Det här är ju skitroligt för våra lyssnare att sitta och lyssna på när vi spekulerar vilken film vi ska se nästa gång.
Jag tycker att vi tar ändå den första av dem faktiskt.
Ja, vi kör Ur askan i elden, som ändå har, ja, det var ju Viking Johansson har skrivit manuset och Rickard Holm tillsammans med Anders Nilsson ska ha regisserat den.
Yes.
Så vi kör på Johan Falk, : Ur askan i elden.
Utropstecken, nej.
Utropstecken, frågetecken, semikolon, punkt, blanksteg.
Ja. Vet vad jag tänker göra nu?
Tankestreck. Nu ska du gå och käka en ostmacka till.
Nej, jag tänkte låta dig avsluta podden först faktiskt.
Avsluta podden?
Jag tänkte låta dig göra det idag.
Ja, du fick ju köra hisspitchen, och så ska jag se om jag kan köra en 5+ avslutning som
för att jämna ut
på dig. För att jämna ut betygen. Du hittar oss på sociala medier. Vi finns på Instagram i första hand. Från Bäck till Bron heter vi på Instagram. Vill ni höra av er till oss så gör ni det lättast på franbäcktillbron@gmail.com. Vi har fått ett mejl än så länge som inte är spam. Du heter Gustav Brink med CK på Twitter. Jag heter Maxson med ett S på Twitter. Och med det så säger vi tack till alla våra lyssnare. Och så hörs vi igen om 2 veckor.
Ha det bra.
Vad gött att jag gick upp i falsetta på sista ordet.
Fantastiskt.
Men det får vara. Vi hörs igen.
Hej då.
Hej.